En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
När man retirerar då från Viborgska gatloppet, backar västerut, så ställs man ju inför ett dilemma här. Ska man stanna upp och ta striden? För ryssarna kommer att nu förfölja, de är segervissa. Ska man gå hem, kanske till och med till Sveaborg, och så att säga gömma sig? Eller ska man våga ta strid? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den 8 juli. Men det är ju Gustav III själv som ju väldigt starkt driver att man ska stå kvar vid Svensksund. Och då är ju Kronstedt med det. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid Svensksund faktiskt året innan. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör rätt. Så man fattar ju beslutet om att stå kvar, och kungen är, så vitt man vet egentligen, får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. De andra är väldigt skeptiska.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Nu blir det samma special. Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och vi ska prata om Svensksund helt enkelt.
1790.
Och jag har en liten grej här. Det är så här, du känner ju säkert till Hans Viljus.
Ja.
Såklart.
Ja.
Det finns ett litet klipp där från hans tv-program som florerar ute på nätet. Jag satt och kollade på det en gång. Jag tycker det är så jävla roligt. Då står han inne på Nationalmuseum och tittar han på den här tavlan. Karl XII:s likfärd.
Mm.
Så säger han så här: vad skulle han det att göra? Och jag tycker, och varenda gång jag tänker på det här kriget som vi ska prata om nu, så har jag lite samma känsla. Vad fan skulle Gustav III där att göra?
Ja, för vi skulle kunna börja egentligen med att det här Gustav III:s ryska krig som man brukar prata om, som ju pågår mellan 1788 och 1790, är ju att betrakta väldigt mycket som ett krig drivet av monarken själv.
Mm.
Det är klart att det finns liksom en strategisk idé att man vill återta områden in i Finska viken, det som vi ju en gång i tiden förlorade då med Stora Nordiska kriget och när vi förlorade vår stormaktsställning i Östersjöområdet. Men att det drivs ju väldigt mycket av Gustav III:s egen, får man väl säga, drift att helt enkelt vara en stor krigarkung, att vinna ära, och att han också har en personlig motsatsförhållande ju faktiskt till Katarina den stora och den ryska monarkin och den ryska staten och det ryska imperiet. Men vi ska kanske inte fördjupa oss i det där, för vi hamnar för långt. Men vi kan väl konstatera att det här kriget kör väldigt snabbt fast. Man har ju tänkt sig en landoffensiv för att ta Sankt Petersburg. Det blir ingenting av det. Man utkämpar ett oavgjort slag med högsjöflottan vid Hogland. Det var ju meningen att man skulle sopa undan den ryska högsjöflottan och liksom öppna upp för det här anfallet. Och sen kör man fast. Och vi kan väl konstatera att 1790 så tar man ny fart och försöker då sätta igång en ny offensiv in i Finska viken. Och då har man ju precis, har han ju också avvärjt ett myteri från den svenska officerskåren faktiskt. Därför att det finns ett starkt motstånd i Sverige mot det här kriget.
Det pratar om Anhängarförbundet.
Ja, Anhängarförbundet, va. Och där han ju också har samlat riksdagen, Anhängarförbundet 1788, och samlat riksdagen 1789. Och förstärkt sin ställning faktiskt genom att trycka till adelsgruppen, adelståndet framförallt. Så han har ju dödsfiender nu mot sig. Och Och ju faktiskt stärker då enväldet, sitt ställning i enväldet. Och ska man vara lite exakt här så har vi ju en regeringsform från 1772 och sen lägger man till då någonting som heter Förening och säkerhetsakten 1789, så han är ju enväldig. Och sen sätter han igång då, fortsätter det här kriget, tar ny fart. Och så skickar han in flottan, den samlade flottan, både högsjöflottan och skärgårdsflottan som vi kommer till. Och så blir han ju instängd. Instängd inne i Finska viken vid Viborg. Han blir instängd med hela flottan i Viborgska viken. Men lyckas ju mirakulöst slå sig ut från Viborgska viken. Och det här sker då ett antal veckor före Svensksund. Nu är vi på sommaren då, 1790.
Och, kan vi spola tillbaka där lite?
Ja.
Där vi Viborgska gatloppet som vi pratar om. För här spelar ju en annan karaktär som vi har pratat om förut i det här.
Ja.
Sveaborg har vi pratat om. Och då har vi den här karaktären Kronstedt. Och det är egentligen han som leder den här utbrytningen. Hur ska man liksom, hur ska man tolka det här? Det här är ju som du sa tidigare att å ena sidan Kronstedt har ju blivit känd som en av de
värsta förrädarna.
Ja, alltså de värsta förrädarna. Och här gör han ju en oändlig insats.
Insats, ja. Och så Kronstedt det är sån där, man brukar använda en sån där fin dikotomin, va? Förrädaren på Sveaborg och hjälten vid Viborg och sen också visar Svensksund som vi kommer till. Så han leder då med ett svenskt linjeskepp den här utbrytningen och svenskarna har ganska stora förluster vid Viborg vid utbrytningen. Men det är framförallt linjeskepp man förlorar.
Och det har väl att göra med den här egentligen en kollision, va? Man
ja, det är precis.
Brännskepp
att man egentligen, det är egentligen får man säga otur får man säga. Så ryssarna lyckas inte hantera den här utbrytningen. Och det man räddar framförallt är ju skärgårdsflottan. Och den här utbrytningen sker ju den 3 juli. Och då rör man sig sen då västerut. Och vi kanske ska stanna upp där och prata lite tycker jag om skärgårdsflottan som ju, tycker jag är väldigt spännande. Jag använder ju de här två begreppen nu, högsjöflottan. Och högsjöflottan menar jag ju linjeskepp som kan uppträda i en slaglinje helt enkelt.
Och det är en större typ av skepp?
Ja, det är med två och tre kanondäck. I den svenska flottan hade man ju standardlinjeskepp faktiskt på 74 kanoner, faktiskt ett stort antal som då fungerade ganska bra i den här finska vikenmiljön. Som inte var så egentligen stora. Man kan egentligen säga någon form av fickslagskepp egentligen skulle man kunna säga i moderna termer. Men som är då linjeskepp. Men då lär man sig under krigen under 1700-talet att om man ska föra krig på land och så har man en högsjöflotta. Ja men då är det ju så att den här maritima miljön som finns som sträcker sig från Stockholms skärgård och längs med sydkusten i Finland in i Finska viken. Den är så speciell skärgårdsmiljön. Man måste ha en skärgårdsflotta som kan operera där inne i skärgården och på något sätt förena de här två vapengrenarna då, högsjöflottan och landflottan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
När man tittar på de här båtarna, man använder de här galärerna.
Ja, för det är ju det som är stommen först i skärgårdsflottan. Och de finns ju, får jag bara säga det, längre tillbaka under 1700-talet. Så det är ju stommen.
Ja, men galärerna. Det här är ju medeltids, eller vad säger, medelhavsskepp i princip.
Ja.
Och det är en väldigt unik miljö här då. Som man använder egentligen en typ av båtar som man använder i Medelhavet under antiken.
Och då att de rors. Och det är ju därför att man ska kunna hantera de här svåra vindförhållandena som finns i skärgården. Och då har man de här galärerna som du säger. Och de är ju bestyckade med ofta tunga kanoner i fören. Och vi kan ju kanske...
Men de ger ju intryck av att vara något närmast antikt i det här sammanhanget. eftersom det rör sig på 1700-talet. Ja. Men det här är ju egentligen men det är ett fantastiskt exempel på att den här tekniken ligger kvar. Man är tvungen att använda den här.
Ja.
Och på ett innovativt sätt och som sen också blir nyckeln till framgång.
Ja, det blir det. Men då har man galärerna. Men sen kompletterar man ju de här galärerna på ett jätteintressant sätt. Man skulle säga att här är vi ju inne på någon sorts teknikinnovationshistoria där dåtidens JAS-projekt på något sätt är den här då Chapman. Tillsammans då med den som bygger och utvecklar Sveaborg, Ehrensvärd, och dels bygger upp ett liksom taktiskt koncept som man kallar för stationssystemet. Det vill säga att ett sätt att defensivt försvara sig i skärgården genom att liksom lägga fartyg mellan kobbar och skärs, bära av och sen utsätta fienden då för koncentrisk eldgivning. Och vad behöver man då? Ja, då måste man ju ha någon bredsidesfartyg. Men då duger ju inte de här linjeskeppen, för de är för djupa. Utan då bygger man sådana här speciella specialfartyg med rörliga kanoner och faktiskt centralgrupperad artilleri. Väldigt, väldigt spännande. Den här Chapman är ju en enormt stor innovatör.
Men förklara vad du menar. Du menar alltså att kanonerna ligger då i mittlinjen på skeppet?
Ja, man hade alltså olika modeller och de här benämnde man faktiskt efter finska landskap. Mm. Uudema, Turuma och så vidare. Och då fanns det en av de här båttyperna då hade helt enkelt kanoner som låg på slädar som var grupperade i mitten. Så man kunde alltså vrida dem antingen åt barbord eller åt styrbord och öppna eld.
Man påminner lite om ett modernt slagskepp.
Ett modernt slagfält. Så experimenterade man med olika fartygstyper. Och de här då, skärgårdsfregatterna då, som man hade lite olika typer, lite olika storlek på, de grupperade man då ofta mellan då, så att säga, kobbar och skär, som kunde då skjuta bredsidor. Och sen så utvecklar man den här stationstaktiken med en ny fartygstyp. Och det här som är så intressant, att liksom den här taktiken, eller det strategiska liksom behovet, eller operativa behovet av att man ska ha en skärgårdsflotta som ett kitt mellan, då bygger man också upp en taktik. Och sen konstruerar man fartyg för
taktiken.
Så det är lite här kan man säga på något sätt, lite Guderian på något sätt här. Att man, det är någon som tänker. Och det finns ju berättelser om hur de här två personerna, de övar ju sådana här taktiker i slottsträdgården.
Ja, det är Ehrensvärd och Chapman som tävlar.
Och övar. Ja. Vad händer om det blir så här och så vidare? Det är jättespännande. Ja. Och då utvecklar man ju så småningom de här kanonjollarna och kanonsluparna som är en unik konstruktion. Små fartyg, liten träffyta, kanonslupen, två tunga kanoner, en i fören och en i aktern, som på något sätt är någon sorts roende kanoner. Som ju tillsammans, som man kan då så att säga samordna eldgivningen från ett antal sådana kanoner, blir ju ett jätteproblem för ett stort fartyg. Och de här är enormt rörliga. Plötsligt har den här stationstaktiken som egentligen är defensiv. Ah, de har fått en offensiv. Då kan man använda de här kanonsluparna liksom för anfall på flanken och gå runt den fienden som anstormar mot den här linjen av skärgårdsfregatter. Och det är jättespännande att man bygger liksom på något sätt teknik och taktik tillsammans.
Men det här är ju ett tema som vi återkommer till många gånger.
Hela tiden.
Att det måste finnas en liksom taktisk tanke bakom en ny innovation för att vi ska kunna använda den. För att vi ska liksom få genomslag. Men jag tänker också, om vi försöker föreställa oss den här situationen då. De här små mindre båtarna, kanonbåtarna, kanonsluparna och kanonjollarna, kan de helt enkelt skrika till varandra också för att liksom förmedla. Det måste vara mycket lättare att kommunicera. Tänk om du har två stycken stora fregatter, linjeskepp.
Då är det flaggsignaler.
Ja, precis. Du måste ställa till det. Det är väldigt svårt att kommunicera, men de måste vara lättare med de här mindre båtarna.
Och de strider ju, skärgårdsflottan kommer ju att bli egentligen en del av armén faktiskt. Man pratar ju faktiskt om arméns flotta. Man vinner sin första framgång då, 1759 under Pommerska kriget, mot den preussiska flottan. Och sen byggs den vidare. Så att officerarna vid den här skärgårdsflottan, de var inte en del av örlogsflottan och amiraliteten. För den hade ju sitt centrum nere i Karlskrona. Mm. Utan det här blir någonting annat. Och de här officerarna var ofta då, vad vi kallar för, det blir som en sorts elit. Mm. Det var unga män med ambitioner anslöt sig till den här skärgårdsflottan och blev en del av det här nya vapenslaget. Det är jättespännande. Och det är självklart, här fanns det också en slitning och en dragkamp mellan då, så att säga, örlogsflottans, amiralitetens sjöofficerare och de här som egentligen tillhörde då armén och tillhörde arméns flotta. Sen kan man tillägga en väldigt lustig sak också, att det var ju alltså förband då, till exempel kavalleriförband, fick ju sitta av och tjänstgjorde som roddare på de här. Mm. Så att det fanns ju alltså kavalleriförband som sen hade segernamn Svensksund, därför att de hade suttit som roddare på. Det är ganska spännande, va? Men man kan väl säga någonting om de här kanonsluparna mer, att de, när de skjuter så hoppar de ju bakåt alltså. Det är en tung kanon, en 36-pundig kanon, 24-pundig kanon, tunga kanon. Det fanns lite olika varianter på de här. Så att det som händer här nu plötsligt är ju att när man retirerar då från Viborgska gatloppet, backar västerut, så ställs man ju inför ett dilemma här. Ska man stanna upp och ta striden? För ryssarna kommer ju att nu att förfölja, de är segervissa. Ska man gå hem, kanske till och med till Sveaborg, och så att säga gömma sig? Eller ska man våga ta strid? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den 8 juli. Och det är ju Gustav III själv som ju väldigt starkt driver att man ska stå kvar vid Svensksund. Och då är ju Kronstedt med. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid Svensksund faktiskt året innan. Mm. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör rätt. Så man fattar ju beslutet om att stå kvar. Och kungen är, så vitt man vet egentligen, får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. Mm. De andra är väldigt skeptiska. Så här nu egentligen sätts ju allt på sin spets. Alltså här sitter eller står. Står man eller sitter man på piedestalen? Mm. Man kanske sitter på ett piedestalen.
Ja, jag vet inte.
Det är en akademisk fråga. Ja. Så han är, nu är han så högt uppe på piedestalen där, va? Och är det så att han nu kommer att lida nederlag i det här slaget som kommer att utkämpas
då? Ja, då är det slut för Gustav III.
Ja, då faller han ju väldigt djupt. Då har han utmanat. Ja, då är han ju borta. Då är dynastin borta. Det är en väldigt borta. Mm. Det är ju en fullständig katastrof. Och dessutom förlorar han kriget. Och då kan man ju tänka sig att ryssarna vill ha kanske hela södra Finland. Så här ställs ju väldigt mycket på sin spets. Och där kan man ju fundera lite kring, tycker jag. Att Gustav III är mig veteligt den sista monark som aktivt för krig. Om vi nu bortser från Bernadotte. Mm. Som ju kommer sen senare. Men han är en av de absolut sista monarkerna som ju för befäl i en krigsstridssituation.
Han är ju väldigt spännande det, att även om han skulle vinna detta, som de inte vet vid det här laget, så han är ju en person som har lyckats vända katastrofer till någonting, som han överlever dem på något vis. Han är politiskt väldigt smart.
Ja, det måste man säga. Och det ska jag väl säga, att Gustav III, trots att han kanske sitter teaterkotteri och så vidare, koketteri, så är han ju en enorm maktmänniska. Verkligen, får man säga nu, det beror på om man tycker det är positivt eller negativt, men han är ju en maktpersonlighet och enormt, som du säger. Mm. Sen ska man ju säga att det slutar ju illa, för han skjuts ju sen så småningom på den där maskeradbalen 1792, va? Där han liksom det blir väl egentligen hans den skörd han får skörda. Mm. Det är ju det han får skörda, så att säga, från sin sådd här nu, så att säga, va? Att han sår ju väldigt mycket hat mot sin person, va? Men han fattar ju det här beslutet, och då grupperar man då. Och då är det så att den svenska flottan har inte så många stora, tunga skärgårdsfregatter. Men man väljer att gruppera dem i mitten, stödda på några kobbar och skär i det här Svensksundet som ligger utanför Kotka faktiskt.
Det, man vill förklara lite hur det ser ut i den här miljön då? Alltså, eller går det
ju, det är ju som ett sund. Man kan säga att man brukar militära termer brukar man ju prata om att terrängen är kanaliserande. Det vill säga att man vill ju ofta gruppera där på ett ställe där man kan utsätta fienden då liksom för eldgivning, och den kan inte komma undan. Och det här är alltså helt enkelt en plats där man tvingar den ryska flottan att segla in helt enkelt på en vattenyta, där man sen kan utsätta de ryska fartygen för en koncentrisk eldgivning. Och det är det man gör. Man grupperar de tunga fartygen i mitten, i en center skulle man kunna säga. Och sen så lägger man ut då helt enkelt de här kanonsluparna på flyglarna, beredda att, precis i enlighet med stationstaktiken då, attackera. Mm. Kunna gå runt kanske till och med. Och omringa.
Någon slags hästskoformation.
Ja, och att, ja, precis. Så att man just får, framförallt får den här, som jag pratar om, den här eldgivningen från olika sidor. Det kommer ju göra att det kommer vara väldigt svårt då för en fiende som seglar in i det här att egentligen besvara den här eldgivningen på ett effektivt sätt. Och det som sen händer när slaget väl drar igång, det är ju precis just detta. Ryssarna seglar in, kommer på tre kolonner. Och det blir alldeles för trångt. Ryssarna är för många. Ryska flottan har mycket större och tyngre fartyg. Och de utsätts då inledningsvis nu då när de seglar in i den här vattenytan, så utsätts de då för den här svenska eldgivningen och lider ganska omgående förluster på både fartyg och manskap. Man kan väl säga så här att hur mycket folk var det med på de här flottorna? Det tycker jag kan ju vara lite spännande att veta. Va? Att man kan säga att den svenska flottan hade ungefär 12 500 besättningsmän och soldater och så vidare. Roddare ombord. Och den ryska flottan ungefär 14 000 man. Mm. Så det är ganska många människor som faktiskt drabbar samman här, om man uttrycker det så. Då. Och sen kan man ju säga att den svenska flottan, där räknar man med att de har 6 större fartyg. Och sen de här galärerna vi har pratat om, 16 galärer. Men sen är det jätteintressant att man har drygt 150 kanonslupar, kanonjollar.
På svensk sida?
Ja, på den svenska sidan. Mm. Och det är ju den stora skillnaden. Därför tittar man då på vad ryssarna har, ja, de har 35 större fartyg. Ett 20-tal galärer. Men bara drygt 70 kanonslupar.
Mm.
Så här ser man ju att de här flottorna har en väldigt olika sammansättning.
De heter just det för någon slags högsjökrigföring på
ett annat sätt. Ja, på ett lite annat sätt. Mm. Och det som ju händer då är att ryssarna klarar ju den här första krisen under beskjutningen. Och så småningom ordnar de upp då en någorlunda en slaglinje och börjar ju kunna kanske hitta av med sitt artilleri mot de svenska fartygen. Men det är ju då som svenskarna gör nästa drag, nämligen att de helt enkelt anfaller och går runt. De går runt med kanonsluparna därför att de ger sån oerhörd flexibilitet. Och det här skapar ju en katastrofal situation då på rysk sida. Och det blir så till slut också att man bestämmer sig från rysk sida att man lite ska retirera och gruppera om. Men den där ordern missuppfattas och istället blir det så att man tror att det är en order om reträtt. Och då drar sig vissa av de här delarna av den ryska slaglinjen ur. Och då blir katastrofen ännu större. Och till slut så blir det faktiskt så att den svenska kanonsluparna kommer runt och helt enkelt omringar den här ryska flottan. Och kan alltså beskjuta den från alla håll.
Och de är så små så de går inte egentligen att svara mot.
Nej, men har samtidigt en enorm eldkraft med de här kraftiga kanonerna. Så att det som ju det här slutar med egentligen är ju en veritabel rysk katastrof. Mycket stora förluster. Man sänker ju stort sett egentligen hela den ryska skärgårdsflottan.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hur ska man se det från, om man tittar på den ryska befälhavaren här nu?
Ja.
Vad heter han? Nassau?
Ja, Nassau, ja. Nassau-Siegert.
Mm. Hur ska man se det från hans perspektiv? Man ska komma ihåg att det här är ju alltså Katarina den andres kröningsdag.
Ja, han har ju tänkt på något sätt här liksom att ge det här som någon sorts present till, ja, till den ryska monarken. Eller
är det ett klassiskt sånt här liksom,
det vet
oförmåga att sätta stopp?
Ja, det är ju klart att han borde ju ha insett att redan där först skulle han ha blåst till reträtt. Men det är inte säkert att han riktigt inser och ser den här katastrofen komma. Jag tycker en liten detalj som jag tycker är lite intressant här. Vi har ju spelat in ett avsnitt om Malta, malteserriddarna. Det är ju faktiskt med en malteserriddare här som förbefäl över en del av flottan. Det är ganska spännande. Så att det man menar att det är sista gången en malteserriddare förbefäl i krig.
Jaha.
Och det är vi svenska. Så du var ju inne på en väldigt intressant koppling mellan Medelhav och Öster. Så
att man kan finns en koppling till här. Ju, ja. Det är att det här är en av de största ansamlingarna egentligen av båtar.
Som är roddrivna, om man kan uttrycka sig så. Ja.
Visst, ja. Alltså den har väl sin lika egentligen med slaget i Lepanto.
Ja, och det är ju flera hundra år tidigare, 1571. Och så här finns det något som jag tycker är spännande, att det lever kvar de här skärgårdsförmågan. Och de här kanonsluparna är ju en väldigt speciell konstruktion som lever kvar en lång bit in på 1800-talet. Och britterna, som är den stora sjöfararnationen, de visar ett stort intresse för de här kanonsluparna och konstruktionen av dem, och är intresserade av att samarbeta med Sverige kring de här kanonsluparna. Mm. Så sent som i Krimkriget så är man intresserad av att Sveriges kan vi säga stora bestånd, om man uttrycker sig så, av såna här kanonslupar.
I förra avsnittet så snackade vi ju rätt mycket om slagskepp.
Ja.
Och där kan man ju säga att de är ju reinkarnerade i form av torpedbåten.
Ja.
Också. Ja. Man får en slags ny, och det är ju så egentligen inget nytt.
Nej, det är det inte. Liten målyta, men egentligen med en väldigt, vad ska man uttrycka det för, kraftfull eldförmåga. Mm. Lite störtbombare.
Mm.
Ska man kunna tänka sig så? Lite stört. Vi leker ju lite med de här begreppen. Vi har ju pratat mycket om Stukan och hur den används i den tyska rörliga krigföringen. Att det finns vissa likheter här. Att krigföring ofta när det gäller taktik och man använder olika vapensystem. Det finns ju likheter som man kan liksom lite leka med här.
Brännskepp och sånt har man ju använt länge också. Man helt enkelt skickar in upp liksom tända skepp.
Ja, precis. Och det kan man ju kanske utveckla så att, precis som du säger, att man tar ett gammalt fartyg, man tänder eld på det, så låter man det driva in. Och det var ju det som misslyckades vid Viborgska gatloppet. Mm. Att där helt enkelt där flyter det här brännaren in mot de svenska fartygen, vilket ju inte riktigt var meningen. Mm. Men man kan väl säga att det här vågspelet som Gustav III då genomför blir ju som Runeberg, den stora nationaldiktaren, den finska nationaldiktaren, brukar uttrycka detta, den svenska flottans största glans. Ett egentligen enorm sjöseger.
Mm.
Och i ett enda slag då, så att säga, bokstavligen, så räddar ju Gustav III hela detta katastrofala krig. För det är ju den bedömning man rimligtvis måste göra.
Och har, har vi några förlustsiffror egentligen?
Ja, alltså förlustsiffrorna på rysk sida då räknar man med att, jag sa ju att man sopar bort hela den ryska flottan, det är ju en sanning med modifikation, men alltså den är ju utslagen som, vad ska vi kalla det för, självständig flotta. Den går inte att använda. Och man räknar med att man på rysk sida så förlorar man alltså nästan 20 större fartyg, 16 galärer och 16 övriga fartyg. Och man räknar med att man har då tillfångatagna 7400, man räknar med 7400 döda i en del uppgifter. Det är ju enormt stora siffror. Så det betyder att man är ju nästan uppe i förlustsiffror då. Nu är det väldigt svårt med det här med förlustsiffror, att det kan vara döda och sårade och fångatagna. Så förlust är 7. Så det är ju halva styrkan, besättningsstyrkan. På svensk sida, där räknar man med då att man har förluster på ungefär 300 sårade döda. Och man förlorar i stort sett bara en skärgårdsfregatt och sen några mindre fartyg. Så det är ju klart att det är...
Det är proportionerna som gör det.
Som är jättestora, va? Och Gustav III... Det blir ju sen så småningom en fred, som det blir status quo, det händer ingenting. Och det intressanta tycker jag är att Gustav III kommer tillbaka som en segrare från det här kriget. Istället för att han hade trillat ner då från den där piedestalen. Så att för Gustav III måste ju detta ha varit ett oerhört personlig framgång. Och där kan man ju diskutera hur han tolkade detta. Om det här var så att säga försynen eller om det var Guds makt eller någonting.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Är det Rysslands Poltava det här? Är det att ta i? Klart att den försvinner ju inte helt den här flottan, men kan nej, man liksom...
Nej, det är det ju inte.
Har vi en önskan att liksom skruva upp förväntningarna på det här slaget?
Så kan det säkert vara. Jag tror också att det är så här att det är väldigt farligt. Vi är ju militärhistoriskt intresserade att ge det. Kan man ju ha en liten sån här filosofisk diskussion om, kanske man skulle kunna kalla det för, att kan enskilda slag egentligen förändra historien? Mm.
Jag menar, konsekvenserna av det här kriget är ju ganska små på sätt och vis. För just Gustav III:s del så var det väl antagligen avgörande just i stunden kanske. Men å andra sidan så möter han ju döden bara några år senare ändå. Och jag menar, kriget i sig leder ju inte till några större förändringar vad det gäller gränslinjer och någonting sånt.
Nej.
Utan det är ju bara själva slaget, dramatiken i slaget som är så central och så intressant här.
Som är så intressant. Men jag skulle vilja säga så här att en större så att säga, konsekvens av att Sverige egentligen utmanar och tar matchen med Ryssland och att man vinner det här sjöslaget, det gör att man återupprättar egentligen efter i stort sett 40-50 års väldigt underläge mot Ryssland, så upprättar man respekten igen för så att säga den svenska militära förmågan. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Vi har ju det katastrofala kriget i mitten på 1700-talet.
Hattarnas krig.
Ja, Hattarnas ryska krig 1741-43, som ju leder faktiskt till att Sverige kommer ett oerhört stort politiskt beroende till Ryssland. Och där det faktiskt är så att ryssarna har trupp omkring Stockholm för att liksom stötta inom citationstecken och se till att ordningen upprätthålls, och där vi tvingas faktiskt att välja välja monark som ryssarna godkänner. Och där vi är ett oerhört underläge, och här återupprättas så att säga den här svenska ändå både självförtroendet men också respekten från rysk sida här. Det ska man nog vara medveten om. Sen tror jag också att en annan problematik, om man då vänder lite på det, att det där skulle ju ur något perspektiv kunna stärka den svenska ställningen, där skulle man nog kunna säga att det som egentligen är slutvinjetten för alltihopa, det är ju det finska kriget 1808-1809. Och då skulle man kunna leka med ett sånt här resonemang, att här inser ryssarna att vi måste få en slutgiltig lösning helt enkelt på det här problemet med att ha en granne som uppenbarligen kan sticka oss. Och där kan vi ju diskutera kring det här med Sveaborg. Är det en pistol riktad mot Sankt Petersburg? Eller var det en försvarsfästning, och hur uppfattade ryssarna det? Den här skärgårdsflottan, att ryssarna så småningom förstår att vi måste göra någonting åt det här. Och det är ju signifikant då, och tycker jag väldigt tydligt, att det man firar mest i Sankt Petersburg under finska kriget 1808-1809, det är ju att man har tagit Sveaborg och fått kontroll över skärgårdsflottan. Den som ju ligger upplagd för vintern på Sveaborg när fästningen kapitulerar i maj 1808. Och mycket märkligt, just den är då hjälten
Kronstedt
som för befäl. Så att historien är ju enormt, tycker jag, märklig ibland. Alltså när vi tittar på
de aktörer.
Det är lite
mer än strax under 20 år mellan det att Kronstedt var involverad i Svensk Sund och förräderiet
i Sveaborg.
Sveaborg.
Och där kan man ju fundera lite kring just vad det här Gustav III:s ryska krig, vad det leder till. För känslor på svensk sida, att leder det till höjt självförtroende eller minskat självförtroende? Är det så att man vet att ryssarna kommer att komma tillbaks? Vi hade tur vid Svensksund, men kommer vi i längden att kunna stå emot den här ryska?
Den monarken som regerar under Sveaborgs-episoden är ju av ett helt annat slag också.
Ja, det är ju sonen till Gustav den tredje.
Ja, han har inte alls, han har inte den där karisman på det viset. Han har inte gjort sig känd som en strateg på något vis.
Nej.
Men där är också en faktor som spelar in.
Så man skulle kunna diskutera. Så att på så sätt skulle man kunna säga att svensksund på olika sätt. Alltså efterdyningarna av svensksund får olika effekt.
Mm.
Men jag tycker att historien om Svensksund också, jag vill komma tillbaka och repetera det en gång. Jag tycker att det är fantastiskt intressant med de här innovationen och byggnationerna av de här fartygen. Det är tycker jag en period i svensk historia som är väldigt spännande.
Ja, det här samarbetet mellan å ena sidan Ehrensvärd och Chapman.
Och Chapman.
Alltså hur de bygger upp en slags taktisk miljö.
Ja,
här. Det är
och de här konstruktionerna av de här fartygen tycker jag är jättespännande.
Men vad har vi för spår av det här nu då? Om man ser till framöver, vad händer med skärgårdsflottan egentligen?
Ja, skärgårdsflottan kommer ju sen så småningom att finnas, utvecklas och finnas kvar som ett vapenslag. Sen så sugs den upp av andra, av marin och kustartilleri och sådana saker. Men den kommer ju att leva under 1800-talet, kommer ju sen en så småningom en diskussion om centralförsvarsdoktrinen där man egentligen undrar, ska vi lägga ner flottan? Varför ska vi försvara kustområdena överhuvudtaget? Vi ska ju lura in ryssarna och så vidare. Men det är liksom en liten annan historia. Så att det är klart att det blir någonting kvar. Det finns ju en tradition, skulle jag vilja säga, av sjökrigföringskompetens i Sverige. Absolut, med våra amfibieförband. Och så småningom, och vi har ju haft kustjägarskolan och sådana saker. Så visst finns det en tradition som går tillbaka till skärgårdsflottan. Och dess, vad ska vi säga, karaktär av just vapenslag mitt emellan, om man uttrycker sig så. Sen har man då legat under olika myndigheter och olika vapengrenar under olika perioder. Sverige har ju traditionellt haft ett väldigt stort kustartilleri. Och det är någonting som vi skulle kunna ta upp och tycker jag, kanske i något avsnitt faktiskt, diskuterat. Mm. Vi har ju haft ett av världens mest utbyggda och mest avancerade kustartilleri vapengrenar med fästningar och vapensystem. Och där,
har du varit i Hemsö?
Jag har faktiskt inte varit i Hemsö. Jag har besökt en del andra fästningar, men det kanske är en väldigt stor brist. Det kanske måste man göra någon gång. Men det är fascinerande, så det skulle kunna återkomma till. Man kan väl säga så här, att vill man se skärgårdsflottan på museum, då ska man ju besöka Sjöhistoriska museet i Stockholm. Inte åka så mycket. Det finns också kring skärgårdsflottan något nere på Marinmuseum i Karlskrona. Men framförallt är det där som man har samlat. Och där finns ju faktiskt, det skulle kunna bli liksom en fin avrundning på den här sommarspecialen här. Där har man ju kvar just delen av Amfions aktra. Skulle man kunna säga, vad är det heter nu? Nu tappar jag lite.
Aktersalongen.
Ja, precis. Aktersalongen. Mm. Där det här beslutet fattas att man ska stå kvar vid Svensksund. Där krigsrådet sker och där Kronstedt stöder Gustav den tredjes beslut.
Mm.
Så det kan man åka och känna vingslagen om man vill.
Hans kostym eller uniform.
Uniform finns kvar där. Så det är ju ett tips till lyssnarna faktiskt då. Ja, men då får vi tacka för oss med den här sommarspecialen. Lite kortare avsnitt idag, men vi säger vi tack ska vi ha. Och önska alla lyssnare skön sommar.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.